Då är det dags för nästa poddradioinspelning och vi hälsar, eller jag hälsar Mats Ögren välkommen ifrån Humankraft.
Tackar.
Humankraft. Du skriver dessutom craft egentligen om man ska vara noggrann.
Stämmer bra.
Mm. Craft, det betyder hantverk va?
Ja, craft betyder hantverk, ja.
Är det här hantverk för människor?
Ja, det kan man säga, ja.
Utveckla ditt bolag, vad gör du?
Jag tycker att vi människor ägnar oss kanske lite för lite åt oss själva utifrån att vara ett, ska vi kalla det, ett verktyg. Och då tänker jag på verktyg för andra företag och andra människor och så vidare. Utan vi förväntar oss oftast att saker och ting ska fungera väldigt, väldigt ska vi säga, automatiskt eller så. Och det här råkade jag själv ut för på 90-talet. Och det gjorde att jag satte igång och tänka på vad är det som egentligen ligger bakom det här och vad kan man göra åt det här? Och min situation var att jag jobbade på ett stort företag och jag fick ett par dåliga chefer som förväntade sig att saker och ting bara skulle hända. Och när det inte gjorde det så då kom ju chefen och frågade varför funkar det inte? Och då är man ju i ett samtalsläge där man ska försöka förklara varför det inte funkar. Och då har man ju massor med bakgrund och sådana saker. Och det där är ett hantverk egentligen. Fast man kanske inte gör så mycket med händerna. Men det är ändå att man behöver prata om vad är det då som inte har funkat i det fallet. Men kanske också vad är det som har funkat. För när du pratar om båda delarna så får du ju med en erfarenhet som gör att det förhoppningsvis blir bättre nästa gång.
Vågar man som anställd i det här läget säga att det här beror på dig som chef?
Nej, det gör man oftast inte. Därför att det finns ju en motsägelse däremellan att det är chef och en underställd. Så vidare. Men duktiga chefer brukar fråga om de har en roll i det här. Eller om deras agerande har varit med och påverkat på något sätt. Va? De som är mindre bra på det här, de skjuter ju över hela ansvarsbördan på den anställde. Va?
Ja, så är det ju. Men det är kul att säga det, för att när man pratar maskiner, ja, då pratar man ju underhåll.
Ja.
Och en maskin har en viss livslängd och så, ja, vidare. Och den ska vara för ett visst ändamål. Och antingen en specifik maskin som är väldigt specialiserad, mm, eller en maskin som du kan använda till lite av varje. Men, mm, hela tiden så pratar man om den livslängden och, mm, dess underhåll.
Mm.
Pratar man inte så med människor, eller om med människor menar du?
Återigen tillbaka till i bra bolag och bra verksamheter och med bra människor, alltså bra chefer, då gör man det. Man kanske inte pratar så mycket om det, men man tänker i de termerna att människor behöver underhåll, precis som du säger. Och då brukar det heta medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Och det kan ibland också vara konkreta insatser som utbildningsprogram som är en konsekvens av att medarbetarsamtalet då har lett fram till det. Va? Så att det finns bolag som gör det här, men det är förvånansvärt många som inte gör det. Va?
Är det någon skillnad på, om man ser till olika typer av bolag, stora, små, tjänsteföretag, industriföretag? Ser du någon skillnad?
Nej, jag kan väl tycka nu på senare år så tycker jag att de kommunala bolagen har blivit mycket bättre på det här och är verkligen intresserade av att se vad det här verktyget kan leda till. Och å andra sidan då, den privata delen av näringslivet har blivit sämre på det. Och det kanske har att göra med tid, att vi har så lite tid, att allting ska gå så fort. Men jag tror också att det beror på att vi är så slimmade. Alltså att vi skalar bort allting som vi då tycker inte ska vara det mest nödvändiga. Och det här är en sån sak som, alltså utbildning och personalutveckling får ta stryk av att det är hårda tider helt enkelt. Så att man hinner inte med.
Men du menar alltså att de kommunala bolagen har blivit bättre på detta?
Ja.
Men det är ju kul, därför att det är ju så att många pratar ju om att den statliga och kommunala, där är det liksom slött och slappt, ja, och det hör man, ja, det är ju talesätt liksom och så vidare.
Ja.
Men det menar du på att det är borta?
Ja, jag tycker inte det. Min erfarenhet är att det inte är så. Och det intressanta tycker jag är att om man tittar tillbaka så har det nog att göra med att många verksamheter inom den kommunala regin har bolagiserats. Och då tror jag, och än så länge så har jag inte någon som säger emot mig, men nämligen att då händer det någonting i ledningen av den funktionen. Va? Att man tänker så här att vi kanske borde göra så, eller vi borde fundera på om det har någon konsekvens. Va? Och det är nog inte bara på personalutvecklingssidan, utan det är nog på verksamhetssidan i stort. Alltså att gå från en kommunal verksamhet till att vara ett kommunalt aktiebolag som är då vinstdrivande gör att jag behöver tänka på att jag har en resurs eller ett humankapital, som jag då brukar säga. Där måste man jobba med det, va? Och hela tiden. Och jag tror också det har att göra med attraktionskraften. Alltså kommunerna idag är ju konkurrensutsatta. Ja. De som inte jobbar med det här, de har svårt att hitta personal.
Ja, så kan det vara. Ja. Hur ser det med äldre, yngre, kvinnor, män, svenskfödda, invandring? Vad kan vi säga, någon stort skillnad på hur man, dels hur man är själv då på att vara, vad ska jag säga, tänkande människor eller få stöttning eller vad
det är. Det är väldigt intressant.
Det är det?
Ja, det är det. Jag tycker, av min erfarenhet och de kontakter jag har haft, så tycker jag att kvinnor är bättre på det här än män. Samtidigt så är det så här också att män har fortfarande den här hierarkiska. En del hävdar ju att det är en fördel, men jag skulle vilja säga att det kanske inte är så mycket fördel, men vi har den här nedärvda hierarkin med oss att det ska vara så, och det är även inom den kommunala verksamheten, nämligen att det är flest män på chefsposter än så länge. Nu håller det på att ske en förändring där, men det går väldigt långsamt. Men det gör att kvinnor, för att ta de här nya chefspositionerna och ta mera plats och rum, gör det här på ett bättre sätt, just för att de ser att det är ett väldigt, väldigt bra verktyg. Och det är intressant i sig, därför att män då som inte gör det här, de tror jag känner sig omkörda eller
överkörda
ibland. Ja, precis. Men alltså förbigångna eller så. Därför att, och de har inte riktigt fattat vad är det som gör att en kvinna då får det jobb. Om det är nu en man och en kvinna som söker, och vad är det som gör att kvinnan får det, om de då har hyfsat lika kompetensprofil, så får oftast kvinnorna de här jobben på grund av att de är bättre med personal. Va? Och nu pratar jag om jobb med personalansvarig. Va?
Ja, ja.
Linjechefer brukar jag kalla dem då.
Ja, ja.
Och det tycker jag är, för det första är det väldigt bra, för det andra är det väldigt spännande, därför att det gör ju sen i sin tur att de verksamheterna attraherar då nya friska och framförallt unga människor. Mm. Så jag tror ju då, om man tittar på, nu vet jag att det finns olika barometrar och så vidare, men det är svårt att plocka ur såna enstaka faktorer, men skulle man kunna göra det, så kan man se på varför söker sig då ett antal ungdomar till vissa verksamheter. Jo, då tittar de på inte som jag då tänkte så mycket när jag började jobba, men nämligen guldklocka-syndromet, va? Utan nu tittar man på, är det här en bra upplevelse? Och i den upplevelsen så lägger man alltså, finns det utrymme för mig att utvecklas? Och då kommer ju de här frågorna direkt upp på tapeten, nämligen, är chefen av den åsikten att jag ska utvecklas när jag gör mitt jobb, plus att jag ska naturligtvis fixa resultatet, va? Då kommer den kombinationen att vara oerhört mycket starkare än att det är mer pengar i lönekuvertet till exempel, eller att det är en fin titel eller något sånt där. Utan den här kombinationen att jag vill ha ett bra jobb där jag tycker det är kul att jobba, men att jag också utvecklas, och jag kanske inte tänker längre än 5 år idag. Det är rätt, jag ska säga, 3 till 5 år är den normala utvecklingsperioden. Längre så tittar inte.
Nej.
Och då, när jag säger då den yngre, säger jag upp till 35 år. Va?
Ja.
Så, och det här gör ju att sådana duktiga chef som jobbar med de här frågorna vinner alltså jämfört med de här som är mer traditionella då.
Jag läste någonstans, jag är en sån här som samlar på mig olika uttryck, och ett uttryck som jag hörde var att en i ledningsgruppen säger, men tänk om vi nu kostar på de här en utbildning och så försvinner de från vår anställning, alltså till något annat yrke eller till något annat företag. Och då säger den kunniga på HR-sidan att, ja, men tänk om vi inte utbildar dem. och de stannar kvar.
Mm.
Är det så det
Ja, det är jätteintressant det du säger. Och jag tänker på, jag hörde på radion för inte så länge sedan den här diskussionen kring att man utbildar specialistsjuksköterskor. Jag vet inte om du hörde det. Det var ju på tapeten här bara för 3-4 veckor sedan. Och att när de då har fått den här specialistutbildningen som i många gånger är en, man kan säga en nivå med en mastersutbildning, va?
Ja.
Så lämnar de och så går de därifrån då. Och det här såg man ju då som ett dilemma. Och man kan se det som ett dilemma ur skattebetalarsynpunkt. Men verksamheten lider ju därför att då har de ju lagt ner tid. Och den här personen har oftast gjort det här under tiden de arbetar. Så de får alltså utbildningen under tiden. Och det här, för mig är inte det här ett problem. Därför att jobbar man med det här och jobbar aktivt, så ser man ju till att den här personen får en sån utvecklingsplan. Så att den baseras på, säg då, för att prata ekonomi, så på ROS-tänk, alltså return on investment. Va?
Mm.
Och då ska man ju säga så här, ja, om du gör det här och du får den här utbildningen så vill vi att du åtminstone är kvar här 5 år. För då har vi fått tillbaka den kunskapen och den kompetensen.
Precis.
Och det, alltså, jag tycker inte att man behöver skriva sådana slavkontrakt. Va? Men det räcker ju med att bara säga det till vederbörande, så känner ju de ett ansvar att okej, okay, jag har fått den här utbildningen och mitt sätt att betala tillbaka det är att jag gör rätt för mig under den här överenskomna tiden. Va?
Dessutom kan det väl också vara så att yngre personer kanske ser att jag vill prova om gräset är grönare någon annanstans,
ja, ja.
Men fortfarande har egentligen känslan kvar för det gamla bolaget, ja, om man säger så. Så att även om de är borta i 2-3 år så pratar de fortfarande väl om det förra bolaget,
ja,
eller
så är
förra
det.
Anställningen.
Ja.
Så är det väl?
Så är det.
Ja.
Så är det. Jag är ju själv, och det är ju en av anledningarna till att jag startar det här bolaget, nämligen att jag kommer ju mycket lättare och mycket snabbare ihåg de chefer som har varit bra och på vilket bolag de jobbade, eller, och där jag också själv jobbar, jämfört med de som då inte var lika bra. Va? Sen finns det väl en och annan som har gjort riktigt svåra saker, ja, då, det kommer man ju ihåg för att man kanske fick en period av återhämtning som inte var så kul, va? Men helt klart man kommer ihåg det som är positivt, och,
ja,
och man kommer också ihåg det utifrån att jag själv är i samma situation, så tänker man så här, jaha, det här känner jag igen, och hur var det nu han eller hon gjorde som hjälpte mig, för undrar om jag kan använda mig av den typ av teknik eller verktyg, va? Och då är det ju det som jag tycker är det maximala, nämligen att du tar och hämtar exempel ur din egen erfarenhetsbaserade roll eller värld, och sen använder du den, du sätter in den i sitt sammanhang där du är idag och med de människor som är runt omkring dig, och så får du ett bra resultat. Det är så man vill att det mesta ska gå tillväga på arbetsplatsen. Alltså en kombination av en teoretisk modell till exempel, eller någonting som man har lärt sig en gång, och sen att man prövar det i den miljö jag jobbar i och tillsammans med de människorna som sen ska utveckla det här. Va? Mm.
När startade du firman? Så att säga?
99.
Ja. Och var, för jag hör ju på rösten att du är inte värmlänning från början.
Nej, jag är faktiskt värmlänning. Jag är född här i Karlstad. Ja, men sen så var det så att familjen flyttade. Och jag hade inte så mycket att säga till på den tiden. Jag var ung. Och vi flyttade härifrån Karlstad. Och sen så bodde jag i Göteborg ett antal år. Och det tror jag ibland kommer igen. Och sen blev det Degerfors, så kom jag tillbaka till Värmland. Men sen när jag började plugga själv så flyttade jag först till Södertälje och sen till Stockholm. Och det är där jag har, tror jag, om man ska titta på arbetsmässigt sett, den längsta perioden i mitt liv.
Mm.
Men nu, förra året, så bestämde jag mig för att jag skulle flytta tillbaka. Och det var lite olika anledningar, men jag kände på något sätt att jag var färdig med det jag hade gjort. Och det jag var ju då, och jag kände att jag ville flytta hem igen, va? Så att jag flyttade tillbaka till Karlstad i maj förra året.
Så där, ja. Ja, men då har du dolt i alla fall dialekten.
Ja,
det har du gjort.
Alltså jag kan ju ibland känna när jag träffar någon som är, om vi pratar om Bengt Alsterlind sida, någon som jag har haft kontakt med när jag var ung, och som jag då känner igen på det sättet, då börjar ju jag att acklimatisera mig på det sättet att det här påminner mig om gamla tider. Va? Och då tror jag att jag också plockar fram en del av dialekten och så vidare. Och nu låter det inte så, men jag kan ju prata värmländska om jag vill. Och ibland gör jag det med mina kompisar och tycker inte de att vad har du varit någonstans? Och de känner ju inte igen det då.
Nej.
Så att, men det är väl det, för mig var det nog en överlevnadshistoria att jag inte gjorde det när jag var, säger runt 20-årsåldern. Och sen har det bara vuxit på.
Du pratar på verktyg och så vidare och teori respektive jämfört med erfarenhet. Finns det alltså några fastslagda teoretiska modeller för hur man ska behandla människor eller hur man ska behandla anställda?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Alltså jag tycker ju mycket av det som jag gör och det som jag försöker att vidarebefordra och lära handlar mycket om sunt förnuft. Och då innebär ju det att man själv har blivit uppfostrad och så att säga tränad i en miljö där sunt förnuft har fått råda. Växer du upp i en miljö där det inte finns sunt förnuft, ja då klart då präglas ju du av det, va. Men det tycker jag nog är den kanske sen alltså, ska vi säga största eller stadigaste plattformen att stå på. Sen är det ju så, beroende på vilken bransch man jobbar i, så finns det ju massor med olika modeller och teorier och sånt. Och det finns ju idag rena utbildningar som handlar om just ledarskap och management och så vidare. Så att det är självklart att det finns massor med bra teorier.
Det som ligger i grund för mycket, det är väl det här Maslows behovstrappan.
Behovstrappan, precis. Ja.
Men den har ju fått en ny betydelse nu, därför att före, innan grundstadiet, så ska man ju alltid ha tillgång till en dator innan man börjar.
Ja.
Det är liksom den nya Maslows trappa.
Ja.
Den börjar i källaren, så att säga.
Ja.
Men, ja.
Nej, men han är ju en... För mig då som har jobbat med det här nu några år så är ju han en av grundbultarna i det här med att tillgodose behov. Och vi har behov oavsett om vi är chef eller anställd. Så att det är ju bara att... Och den trappan tycker jag är bra på det sättet därför att den säger ju egentligen det att om du kan identifiera var den anställde är och gå ner på den trappsteg eller på det trappsteget så är det mycket, mycket större möjligheter att ni ska tillsammans kunna lista ut vad är behovet och vad kan man göra åt det. Va? En annan teori som jag tycker själv är fantastiskt bra, det är Aaron Antonovskis KASAM, känslan av sammanhang. Va?
Ja.
Och den tycker jag idag tror jag nästan att den är lite mer anpassad efter tiden, därför att den jobbar med en av faktorerna i det som är meningsfullhet. Va?
Mm.
Och då är vi tillbaka till det som jag sa, att den yngre delen av arbetsstyrkan idag, de har ju inte alls de här långa tjänstgöringstiden och det som är ett kriterium, utan det är ju meningsfulla arbetsuppgifter som verkligen är. Och då funkar den modellen, tycker jag, alldeles utmärkt. Och jag jobbar ganska ofta med den biten. Och det intressanta med Antonovskis teori är ju att den kom ju fram under tiden han satt i koncentrationsläger. Jag brukar säga så, kunde den funka i den miljön, då kan den funka i alla miljöer. Va? För det var ju absolut det värsta som man kunde tänka sig. Va? Men kunde människor hitta meningsfullhet i det, i den världen, i den miljön, så då ska det funka.
Ja.
Så det är någonting som jag har jobbat med ganska mycket nu, med det här med KASAM. Jag tycker det är och det ger också människovärdet en boost, en kick. Va? Det är inte bara liksom resultatorienterat, utan det bygger värderingar.
Mm.
Och det tror jag också är en viktig faktor, nämligen att man kan börja prata med sina medarbetare om värderingar. Va? Det är ju många som säger det, alltså värderingsstyrt ledarskap, så vad är det egentligen då?
Mm.
Och det måste man kunna förklara för dem. För att kan man inte förklara det, då kommer de inte hoppa på värderingarna. Och då kan man använda spaltmeter med teoretiska motiv och motivationsfaktorer. Men kan du inte själv förklara varför det här är bra att jobba på det sättet, så har du väldigt svårt att leda utifrån den. För att det är det där gamla sägen att folk gör inte som du säger, de gör som du gör.
Ja, precis.
Och det där är ju, då kommer vi tillbaka till uppfostran och barn och vuxna och så vidare. Så att det hänger ihop det där.
Ja, och det där blir ju mer och mer aktuellt med att barn och ungdomar, så att säga, va, de har så mycket tillgång till externa media, externa kunskapsinhämtningar, som gör att du som ledare måste förstå då vilket trappsteg, om man nu tar det, ja, vilket trappsteg som den ungdomen eller den äldre befinner sig på. Ja. Så det tror jag.
Ja. Och det är ju intressant att säga det, för idag med Instagram tror jag, och det finns ju olika sociala medier, men det var ju många som förfasade över när Facebook kom och så vidare. Ja. Jag tror att Facebook nu förstår folk vad det handlar om, men Instagram är ju lite annorlunda. Ja. Och så finns ju de här ögonblicks, ja, alltså som, de är som är korta. Ja. Det försvinner på 15 sekunder tror jag, eller något sånt där, och så försvinner det. Alltså ja. Du kan, och då, alltså då hinner man ju inte förklara någonting, för det händer ju bara. Ja, och har precis. Du inte då den här plattformen och att du delar den här värderingsbasen, så spelar det ingen roll, alltså du hinner ju aldrig förklara någonting på 15 sekunder, och då måste du veta att du har någonting som du delar med den här personen, va. Jag brukar öva det där med mina barn, och de tycker inte om det, va, men och då får man ju tid efteråt sen att förklara, ja, varför gjorde du på det sättet, eller varför sa du och så vidare. Och då,
det är ju det man har som fördel att ha en familjen, så ja, att du kan liksom följa upp. Det är lite svårt med kunder som kanske försvinner.
Ja, det är svårt.
Eller sånt. Ja. Hur, apropå kunder, hur når du dina kunder då?
Ja, det här är just nu är det intressant för mig då, eftersom jag nu har flyttat tillbaka till Karlstad. Och jag har ju egentligen ingen, ska vi kalla det då, bas av gamla kunder som jag kan relatera till nu när jag söker nya kunder. Utan jag får börja, det är nästan som att börja på ett vitt papper. Därför mitt sätt att sälja är ju så att säga referensbaserat, nämligen att om jag, och kommer tillbaka till det här, om jag hör att någon säger att de har ett behov eller uttrycker ett problem, men problemen kommer ju oftast av att man har ett behov, så brukar jag försöka prata med dem om det utan att då försöka att sälja in mig eller min tid, va? Och då märker jag ju att om människor nappar på det här resonemanget och tänket kring bakom det här, då kan jag sen föra över diskussionen i någon mer form av så kallat konsultbaserat lösningsfokus, va? Men det här gör ju att jag behöver tid, ja, och jag behöver ju ha ett bra nätverk, och jag tror också att jag själv behöver tänka på vilka människor vill jag prata med, ja, för alla är ju inte mottagliga och alla har inte tid, så att, men så att jag ägnar mig ganska mycket åt att vara ute och i olika nätverk träffa människor i olika, både på frukost, lunch och middag och andra sätt, och försöka att lyssna till hur jobbar du och hur jobbar de och så vidare, och på det sättet komma närma mig dem på det sättet.
Vilka kunder söker du, om du ska få välja så att säga, va? Vilken typ av kunder söker du?
Ja, jag försöker ju att hitta bolag som har varit verksamma i ett antal år. Mm. Och där, om man då kan säga så här, att deras verksamhet har gått i någon form av trappsteg. Alltså att alla bolag i början hade ju uppstartsbolagens frågor och problem framför sig. Men så småningom så planar de där grejerna ut, och så kommer man in i en fas där det handlar kanske lite mer om förvaltning. Men har man jobbat med förvaltning ett tag, då kommer också behovet av utveckling. Mm. Du kanske får en förfrågan på att leverera en ny produkt eller en tjänst och så vidare. Och då kanske man inte är förberedd på det här. Och då ställs man mot nya krav och nya utmaningar, och även personalen, ja, gör det. Precis. Och ibland är det ju så, om det är riktigt stora affärer, då börjar man ju rekrytera nya människor. Och då ska de här nya människorna, de ska göra precis samma sak som de gamla har gjort, utan att de har fått reda på hur länge har ni hållit på och vad är de unika faktorerna och så vidare. Utan de här nya människorna, de ska rakt in i organisationen, och sen ska de helst leverera resultatet snabbt till den här kunden då. Mm. Och det där brukar jag säga, det tror jag inte är den absolut mest lyckade inställningen, att här ska vi inte liksom göra någonting, utan det ska bara, och då, som jag sa förut, det ska bara levereras. Ja. De ska vara glada att de får jobba och leverera.
Och dessutom då kanske det är på en ny tjänst eller en ny produkt, ja, som egentligen det företaget inte har erfarenhet av.
Nej.
Men oftast ändå så ska den nya medarbetaren jobba som den har erfarenhet av, ja, sitt bolag, men ändå på ett nytt sätt.
Ja.
Så att det, jag förstår att det kan bli en konflikt,
ja,
absolut.
Ja. Och ibland, jag träffar bolag ibland som, tack vare att det inte kanske är så, ska vi kalla det, jättetydliga värderingar i bolaget, så delar man inte synen på att de här personerna är de rätta personerna. Nej. Och vad händer då? Jo, då sitter de här som har jobbat i bolaget några år, då sitter de och håller på de kritiska faktorerna och så vidare. Därför att de känner ju att varför ska jag lämna över det här till den nyanställde? För då kan ju han få ta åt sig äran, det är egentligen jag som har gjort det här, va? Och då blir det jättekonstigt, och då kommer oftast chefen, och är den ägare så är det ju, då säger man ju saker som nämligen, herregud, vad håller ni på med? Så här kan vi inte hålla på. Och så blir det nästan refs och rättarting istället för att vi säger, vänta lite nu kanske jag har gjort fel här, va? Chefen eller ägaren tar ju oftast inte på sig den där för att de anställda inte kan samarbeta, utan då tycker ju chefen att det är de anställda som har problem, inte jag som ägare och verksamhetsansvarig.
Nej, jag har ju gett er en uppgift.
Exakt.
Lös.
Du ska vara glad att du får jobba här hos mig. Och det där är jättespännande, för att är det en person som kommer in i ett nytt gäng, säg att det kanske är 5-6 stycken som jobbar där, så har den personen nästan ingen chans. Nej. Det är, jag har sett exempel på när det är nästan på gränsen till vuxenmobbing. Om de är två eller fler, då brukar de här nya, de gaddar ihop sig, för att de möts av en stor massa utav, ska jag säga, i väldigt subtila saker. Men det enda känslan av att oj, det här, det var ingen som sa till mig på intervjustadiet eller rekrytering och så, utan, och så får de lista ut. Och pratar de här nyanställda med varandra, så brukar de jämföra hur det här ser ut och vad de, hur de känner sig och vad de får för resultat av det. Och då har det ju bildats en subkultur när de börjar prata om det, va? Och den subkulturen vänds inte att de går till de gamla och säger hallå, ni måste ju bara prata med oss. Utan då säger de så här, och vad kan vi göra då för att liksom kompensera det? Ja. Och då blir det jätteintressant.
Kan man skriva in de här subtila grejerna i tjänstebeskrivningen?
Det kan man göra, ja. Jag brukar säga att det har ju hänt att jag har fått jobba som interimschef för sådana här saker. Och då brukar jag backa tillbaka bandet och säga så här, du som är anställd nu, vad förväntar du dig av oss som bolag här i form av introduktion, va? Ja. Och då kommer deras behov, och då är vi tillbaka till Maslow, då kommer deras behov ganska konkret och tydligt, va? Och det de säger oftast är nämligen att jag kan väl jobba 3 månader, 6 månader och så har vi ett nytt snack för att se hur det går, va? För de är ju inte säkra på att de kommer att klara det här. Så alltså vill de ha en ny kontakt, va? Mm. Och då så brukar vi skriva in det, att det ska liksom vara en sån, man brukar kalla det då någon återkopplingsplan eller handlingsplan och så vidare. Men det jag brukar göra då, det är att då brukar jag koppla in chefen. För att då glider jag undan. För det är inte jag som ska ha de här samtalen i fortsättningen, utan finns det en sån chans så ska, det är som en slags stafettpinne helt enkelt. Va? Mm. Och då känner sig den nyanställde trygg, och den känner sig också bekräftad och sedd och får möjlighet att berätta hur den har upplevt den här första perioden. För jag tror att vi har ju i Sverige en lagstiftning som säger att under 6 månader så är det en provanställning och så vidare. Men oftast börjar ju inte de stora frågorna komma efter, de kommer efter de där 180 dagarna.
Ja, det gör de.
Och då är det ju, då vet ju folk det, att nu kan jag kanske inte säga nej till den här personen eftersom vi har gått över den lagmässiga gränsen. Va? Men det är då frågorna kommer.
Ja.
För i början är det som en smekmånad nästan för alla, va? Och då pratar man inte om de här allvarliga sakerna, utan man väntar med det. Och det här är jätteintressant, alltså, att se hur det. Så jag brukar säga, kommer jag in i bolaget och får vara med och ha någon form av input i det här, så brukar jag säga att vi måste göra en plan här som sträcker sig över de 180 dagarna.
Hur länge brukar du vara med i ett bolag då? Är du bara där några enstaka dagar och håller en föreläsning, eller är du där med återkommande perioder under, säg, 3 år, eller vad har du för?
Ja, jag har ingen sån fast plan, därför att jag tycker oftast att det här har att göra med ledningen, alltså antingen då om det är en vd, en anställd vd, eller om det är ägare, och om det är flera ägare. Utan jag brukar faktiskt vid första kontakten och när vi pratar om det här, så brukar jag säga till dem att jag kommer inte att vara kvar i tid och evighet. Därför att jag tror inte att det funkar så. Och som konsult så ska man inte jobba på det sättet, enligt mitt sätt att se det. Utan jag kommer att fråga er om ni har behov av mig. Och svarar ni nej på den frågan, då avslutar vi den här biten. Och sen kan det hända att det dyker upp behovet på något annat sätt. Men då får vi ta en ny kontakt. Va? Men i och med att jag kommer och frågar er, och jag kan bli rätt så konkret vid det tillfället, så att då måste ni förklara för mig, varför ska jag göra det? Varför ska ni inte göra det? Va? Och det kan ju man ju som konsult ibland fundera på. Ska jag inte försöka att hitta de här och så vidare? Och det tror inte jag i längden, för jag vet att är man kvar för länge som konsult så kommer ägaren eller vdn eller ägarna att säga, nej, den där konsulten vet jag inte om han är så bra. Han var här mycket och det hände inte så mycket, men det var dyrt.
Ja.
Och då undviker man den risken, nämligen att man hela tiden tillbaka till dem och säger, har du behov av mig eller har du behov av det här? Ibland får man ju vara så konkretiserande. Va? Men det är väldigt, väldigt sällan att jag säger att nu ska vi köra och det är en lång tidsplan. Nej, så. Men är det små bolag så brukar jag oftast prata om timmar.
Ja. Okay.
Jag kan alltså vara till salu på timbasis. Och så gör vi det här och så gör vi det här. Och sen så ringer jag dig och hör om det har funkat bra. Har det funkat bra, då behöver vi inte ses igen. Vi kan dricka kaffe och så, det kan vi göra. Men arbetsmässigt sett, och då vet också de små bolagen vad prislappen är. För att det blir så tydligt, alltså att det här behöver jag 3 timmar till, eller det här behöver jag 6 timmar. Eller så. Då vet de precis vad det är. Va? Mm. Och det brukar också ta undan den här konsultskepticismen som finns. Nämligen att tar du in en konsult här så kommer det kosta skjortan och byxorna och nästan skorna, va, innan det är färdigt. Och det för mig är inte det en bra grej, för det är inte kvalitet det.
Ni som lyssnar på det här nu, ni har ju förstått att Mats här, han har mycket att komma med. Så att jag föreslår att vi tackar för den här intervjun och säger att humankraft, eller ska vi kalla det humankraft?
Ja, ibland säger jag humankraft på ren svenska och ibland är det humankraft.
Humankraft.
Ja, det beror på.
Men vad ni än använder, så ta kontakt med Mats så får ni säkert mera.
Mm. Tack så mycket.